Jag heter Emil W. Nilsson och det här är Naturpodden. Nu ska du få höra på Anna Froster, en av dagens främsta naturskildrare i Sverige. Hon skriver artiklar i Sveriges Natur som är Naturskyddsföreningens tidning. Hon är biologiredaktör på populärvetenskapliga Forskning och framsteg. Nu är hon aktuell med reportageboken Våtmark som även är Naturskyddsföreningens årsbok. Innan vi lyssnar på Anna vill jag bara passa på att tacka för bidragen från Boel och Eve. Naturpodden bygger på frivilliga bidrag. Swisha ditt bidrag till 123-556-7870. Numret står även längst ner på artiklarna som du hittar på natursidan. Alla bidrag räknas. Vi sitter och pratar i Erik Hanssons lägenhet i Björkhagen i den södra delen av Stockholm. Det är Erik som skapat natursidan. Under besöken var även Rasmus som är sångare i bandet Avantgardet i lägenheten och han hjälpte oss med att hitta en lämplig plats att spela in på. Man kan också höra hur han sjunger lite hemtrevligt i bakgrunden i början av vårt samtal. Men nu hörni, nu ska vi blöta ner fötterna. Så hur kommer det sig att det blev en bok om våtmarker?
Ja, idén kom egentligen från Roine Magnusson som är fotograf. Men jag tyckte ju genast att det kändes väldigt naturligt. Eftersom att våtmarker ligger i tiden och de har det finns en historia att berätta. Alltså de har ju gjort en lång resa i våra medvetanden från bronsåldersmänniskorna som hade en syn på våtmarker som någonting heligt där man ville offra sina finaste smycken, lite som ritplatser. Men sen fram till, alltså på 1700-talet har jag förstått att då var de fortfarande en väldigt uppskattad och viktig del av jordbrukarsamhället. Och sen så kom ju den här brytningen någonstans med en industrialiseringen och att man ville rationalisera naturen och ha mera raka rör. Och där kom ju till exempel Mosskulturföreningen in, herrar i plommonstop som ville organisera och dika ut och göra ett lite mer fyrkantigt och effektivt land. Så då blev ju våtmarkerna någonting som man skydde och alltså man började prata om vattensjuka marker. Men sen har de ju rest tillbaka på något sätt till att vara en mångfaldsoaser och vattenrenare och klimathjältar som de kanske har blivit nu de allra senaste åren. Men nu är vi redan i det här ganska torra och utdikade landet. Så att, ja, det var väl den historien som kändes intressant att berätta för att man ser ju bara på nuläget och inser inte vilken otrolig förändring som har skett i naturen och att vi har hamnat i det här torrare landet. Mm. Och man fattar kanske inte varför alla tjatar om våtmarker och varför man ska hålla på att skapa det plötsligt.
Nej, precis. Och men hur kommer det sig att det blev en bok liksom som, för jag förstår det här informationen och budskapet att det känns viktigt. Och var det Roine som ville göra liksom det hela till en bok, eller hur kom det sig liksom att det var just så informationen förpackades?
Ja, bra fråga. Alltså vi gillar väl att göra böcker. Men alltså, vissa historier känns som de får inte plats i artiklar. Man behöver liksom skapa sig ett utrymme att kunna gräva vidare och få en lång sammanhängande historia helt enkelt. För det har ju skrivits mycket om våtmarker. Men just att de är så pass komplexa, de har så många olika roller. Så att det känns som man kan inte ta in allt det på 10 minuter. Man behöver liksom sätta sig med en bok.
Jag tror ju att du är helt rätt. Jag har ju skrivit en bok själv, en faktabok, så, och det är ju anledningen till att jag också själv tror att det liksom är ett viktigt sätt att paketera ett komplicerat långt budskap. Liksom. Det går inte att göra det för kort. Men vad skulle du säga är bokens viktigaste budskap?
Ja, men det är kanske just det att de har så många strängar på sin lyra, alltså våtmarkerna. De, alltså, nu på sistone har man ju bara pratat om deras klimatfunktion, men de är ju också väldigt viktiga för den mångfalden som lever där och som har tryckts tillbaka av alla utdikningar, och även för vattenrening och för att skapa resiliens, alltså motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter med översvämningar och torka. Så det är mycket, och ja, det är som man behöver ha flera tankar i huvudet samtidigt, att man gör inte bara våtmarker av klimatskäl till exempel.
Precis, och det där med att ha många tankar i huvudet samtidigt, det tror jag är jätteviktigt. Och du beskriver ju lite boken som en expedition mot våtmarkernas hjärta, tror jag du skriver någonstans. Det tycker jag är väldigt fint. Men om vi då tar ett steg tillbaka och funderar på liksom hur mycket våtmark som har gått förlorat i Sverige. Det kanske inte så många som tänker på. Har du det i huvudet liksom, hur mycket som försvunnit?
Ja, alltså det är ju 25% av våtmarkerna som är utraderade om man tittar på den totalsiffran. Men sen av det som finns kvar så är ju 75% ganska starkt påverkade av olika utdikningar. Så att det är ju rätt så få våtmarker som har helt fått förbli helt ostörda. Och sen om man tittar på de jordbrukslandskapen som Mälardalen och Skåne, då handlar det ju om 90% som har försvunnit.
Så är det hemma hos mig.
Mm.
Och hemma hos mig så finns det en liten bäckravin där vi varje vår ser hur liksom det kommer lervatten som rinner ut där från täckdikerna. Och sen rinner det rakt ut i Mälaren, så blir det som ett litet delta efter ett tag av all lera som då kommer från åkrarna. Och du skriver ju en del om det i boken också, de här cementbrunnarna som man ser ute i landskapet.
Mm. Jo, men det var en liten aha-upplevelse för mig. För det är något man på något sätt alltid haft i ögonvrån. Att de så där. Det är en del av åkerlandskapet. Men de blir ju på något sätt en illustration av det försvunna vattnet som vi inte ser. Eftersom i ett äldre jordbrukslandskap så gick det mycket fler bäckar över åkrarna som ringlade sig fram. Och sen har man gradvis rätat ut dem, gjort diken. Och sen sista spiken i kistan var ju att gräva ner de här dikerna och göra underjordiska täckdiken. Och då har ju som allt liv försvunnit från den här pålande bäcken. I ett rakt ovanjordiskt dike kunde i alla fall några grodor och fåglar hålla sig kvar. Men gömmer man det under jorden, då är de ju verkligen levande begravda. Och vattnet går helt orenat ut till sjöar och hav.
Och än idag så dikas det ju i jordbrukslandskapet. Man fortsätter ju aktivt att dika och man lägger om täckdiken. Det är ju inte så att den här kunskapen om våtmarkernas försvinnande jordbrukslandskapet har lett till någon kapitalförändring. Eller håller du med om den analysen?
Ja, nej, men jag har förstått att på Jordbruksverket skriver att man kanske behöver bygga ut täckdiken för att i ett framtida klimat kommer att regna mer. Så det är nog ingen som har tänkt sluta med det. Och jag kanske inte heller förespråkar att man ska riva upp alla täckdiken, för att vi behöver ju också en effektiv matproduktion. Men det är en väldig aha-upplevelse att bara förstå hur mycket vatten som vi har offrat på vägen och vilket torrt landskap vi har hamnat i jämförelse.
Och ur ett klimatperspektiv så är det mycket våtmarker i odlingsmark som är viktiga. Det är de som innehåller torv, eller?
Mm, ja, precis. Det är ju de som har potential att lagra enorma mängder kol.
För jag för mig att det är skogsmark, jag tror det står i din bok, att det är 4% av skogsmarken som...
Ja, just det.
Av dikade våtmarker som då kan beröras. Så att det är bara 4% av skogsmarken som skulle beröras om man skulle återställa de våtmarkerna för att få den här stora klimateffekten. Men det är ju inte heller kanske någonting som sker idag. Utan jag tror att det också dikas i skogsmark samtidigt som det återställs våtmarker.
Ja, man kan ju få intrycket nu att ja, nu håller vi på att lösa det här och det pratas så mycket om att återställa våtmarker. Men Naturvårdsverket gjorde en sammanställning i våras där man ser att det är ungefär lika mycket som återställs varje år som också exploateras varje år fortfarande. Så det, ja, det är ju inte...
Det är lite av en dans, ett steg framåt, ett steg bakåt.
Ja, än så länge. Ja. Men förhoppningsvis ska vi väl ta några steg framåt snart.
Vi hoppas det. Men det är ju ett lite likt dilemma som mycket när det gäller naturvård egentligen handlar om. Det är ju det att vi å ena sidan har vi ju då produktion av grödor på åkrar och av tall och gran på skogsmark mot då klimatfördelar och biologisk mångfald och rekreationsvärden hos till exempel våtmarker. Men det är också lite samma sak som ängsmark kontra åker och sånt. Har du några tankar kring det dilemmat, hur man ska se på det? Liksom, å ena sidan behöver vi mat och virke och å andra sidan så behöver vi biologisk mångfald och rädda klimatet.
Mm. Men som du sa nyss så är det ju en väldigt liten del av jordbrukslandskapet som är torrmarker. Och visserligen kan de vara produktiva, men det är inte rimligt att odla på dem. Det är ju en fossilresurs som är ändlig. Så att vår matproduktion kan inte vara beroende av de snuttarna. Och det är ju de som har de stora utsläppen när de ligger. Alltså jag har ju skrivit om en sån i boken som är, jag ser från skrivbordsfönstret. Och den krymper ju med 1 centimeter om året. Och det är för att det skördas vall, alltså gräs där. Men hade man odlat morötter så hade det varit 2 centimeter. Och allt det där går ju upp i rök och blir till koldioxid. Så att bara den ganska lilla våtmarken som jag ser på 5 hektar, den motsvarar det som släpps ut därifrån av att den är torrlagd, motsvarar 10 mil runt jorden med en bil runt ekvatorn. Så det är liksom, det står ju där och pyser enorma mängder koldioxid hela tiden.
Och det är den du kallar röven.
Yes.
Ja, passande namn då, lite.
Ja, det uttrycker väl en viss frustration som vi har haft kring den processen.
Ja.
Plus att det är så man kallar små vatten i Tivedstrakten där jag har varit en del.
Det är det, ja.
Där finns till exempel vringel i röven.
Spännande. Mm. Jag måste nästan åka på en så här platsnamnsutflykt i de trakterna. Kanske det blir roligt om man har humor som är lagd åt det hållet. Som jag har. Men det kanske är så att väldigt många har en liten röven utanför där de bor. Om man bor nära ett odlingslandskap, eller?
Ja visst, alltså, det finns ju otroligt många torrlagda våtmarker. Och vi hade väl inte tänkt så mycket på den här tidigare, utan det är bara en vanlig sänka liksom i åkern som man inte lägger märke till om man inte har en granne som är våtmarkskonsult och liksom går runt med de såna här kartor där man ser hur landskapet är format och liksom identifierar gamla våtmarker.
Men det har du?
Ja, det har jag.
Det var en väldigt fin berättelse där i boken, tyckte jag. Om de, bland annat de scenerna. Men här tänker jag också lite på det du pratade om tidigare, när de här herrarna är, heter det Mosskulturföreningen?
Ja.
Ja. För det har funderat lite på det här ingenjörsmässiga tänket. Man tänker att man vill liksom skapa en yta som är likadan överallt. Vi försöker bestämma landskapet efter hur vi vill ha det istället för att vi använder förutsättningarna som finns på platsen och utgår ifrån det.
Mm. Jo, men det låg väl i tidsandan när industrialiseringen kom igång och ja, även fram till 60-talet. Vi pratade ju nyss om vad våra farfarar höll på med. Och min farfar försökte göra om lunsen utanför Uppsala till bostadsområde och affärsområde, tror jag. Alltså, man ville skapa någonting modernt och komma ifrån det här lite mer kanske naturnära som man hade varit fast i. Men jag tyckte att det var väldigt intressant att läsa om ströängsindragningen som kom 1921. När man, alltså den här mosskulturföreningen och kompani, de jobbade ju jättemycket för att folk skulle dika och skapa sina såna här rationella, praktiska fält att odla på. Men folk var ju inte så intresserade av det. De mötte ju väldigt mycket motstånd ute bland vanliga människor. För att många människor tyckte mycket om sina slottermader och slotterkärr och slotterängar. Och det var kanske en bit att gå från där man bodde. Men då var man ju van vid att man tog sig dit med byn och slog dem några gånger per år. Och fick väldigt fint ängshö. Och det gödslades eftersom de var... Ja, de översvämmades på årarna. Men det där var ju liksom irrationellt på något sätt. När man såg det med de här lite mera industrialiseringsögonen. Så att ströängsindragningen gick ut på att man inte längre skulle få använda de där ängarna som låg ute på någon form av allmän mark. Utan man skulle istället dika ut områden som låg nära gården. Och det var ju samma veva när konstgödslet gjorde entré. Då kunde man ju plötsligt få stora skördar. Även utan de här, den naturliga gödslingen som ett rikt kärr till exempel kan få. Eller som ett slotterkärr kunde få. Så då fick man ju massa ersättning för jobbet att dika. Och sen så blev det förbjudet att använda de här ströängarna. Så det var ju liksom verkligen statliga subventioner för att gå in i det här lite mera, jag vet inte, fyrkantiga effektiva systemet. Och med våra ögon idag hade det kanske varit ganska vettigt att fortsätta med slotten av rikkärr, för nu jag har ju varit ute och inventerat rikkärr och de håller ju på att växa igen, så att då får man ju lägga statliga pengar på att försöka slå dem om man ska bevara alla de orkidéerna och speciella växterna som ligger där, som finns där. Så att man skulle ju, ja, man kunde ju ha vunnit ganska mycket på att hålla sig kvar. Sen får man ju såklart respektera att folk kämpade med att föda sina barn och ville hitta alla lösningar att få mer odlingsmark under en tid. Och gjorde vad man kunde såklart och i säkert väldigt god tro och goda syften. Men idag så har vi ingen brist på mark längre. Och de flesta av de här utdikade markerna ju övergavs ju med tiden. Också för att det kan vara så i många fall att man, det funkar bra att odla de första åren efter en utdikning av en torvmosse. Men sen sjunker marken och man måste dika igen och sen så sjunker den lite till. Och, ja, många har gett upp sina sådana odlingar, mossodlingar.
Precis, jag får så många olika funderingar nu när du berättar det här. Dels tänker jag att dikningen måste ju känns som ett väldigt, jag höll på att säga nästan övergrepp från staten när folk var tvingade till att börja med det här. Men idag är det ju nästan så att genom att man har gjort det här i någon generation så anses det ibland ute på landsbygden som att det är väldigt viktigt att dika. Liksom det har blivit, precis som många saker sätter de sig efter några generationer.
Nej, men jag tror det absolut finns en aspekt av att dikningen blev ett värde i sig, för att det är så tungt kroppsarbete så att det är liksom lutherskt och bra att bara dika på. Liksom. Och man fick bidrag per meter liksom, på 30-talet.
Lidande för lidandets skull. Liksom.
Ja, lite. Sen har det ju haft effekt. Jag menar, skogarna har vuxit bättre och så vidare. Men det finns nog också en kulturell komponent av att det är ett hårt och gott arbete.
Precis, och det är faktiskt så att jag har varit ute i en sjö i Uppland som heter Visjön, som ligger utanför Björklinge. Det inventerade Gulyxne med Sebastian Sundberg som jobbar på Artdatabanken. Och det kommer bli ett poddavsnitt lite senare, men där var det en person som hade inventerat Gulyxne tidigare. Och den person som förekommer i din bok, kan du gissa vem det skulle kunna vara? Det är ett namn som jag stöter på hela tiden så fort ordet våtmark kommer upp.
Mikael Lövroth.
Ja, det stämmer jättebra. Mm. Det tycker jag var väldigt roligt. Kan du inte berätta lite om honom och våtmarker? Han verkar ju vara någon slags våtmarkernas röda tråd i Sverige på senare tid.
Ja, eftersom våtmark som ord på något sätt föddes på 70-talet. Och han satte ju igång då. Så att det känns ju som att de sitter ihop, eller att han sitter ihop med själva begreppet. Men, ja, men för mig blev det nästan overkligt när jag förstod att han fanns. Alltså för att jag började ju inventera rikkärr när jag var klar som biolog. Och då såg man ju hans namn på alla rapporter och gamla manualer och sådär. Då står det ju hela tiden hänvisningar till Lövroth. Och sen så plötsligt på en konferens så bara stötte jag på honom och insåg att det här är en levande människa. Men så, ja, det kändes häftigt att få åka ut med honom. Och han är ju på något sätt också materialiserar sig som sinnebilden av en fältbiolog och har lyckats ta sig igenom väldigt många år på Naturvårdsverket och Miljödepartementet och kommit ut på något sätt oförändrad som fältbiolog med stövlarna på.
Men han är fortfarande aktiv, jobbar?
Han är pensionerad, men han jobbar just nu med att anlägga våtmarker åt Fastighetsverket. Eller att ta fram underlag för att anlägga våtmarker.
Just det, för min granne jobbar där också, det såg jag. Jag har hört talas om honom att han är aktiv fortfarande. Mm. Det är superspännande. Men vi var inne lite förut på det här med att skriva en faktabok. Och jag tycker det är väldigt intressant då, eftersom jag har skrivit lite själv. Och det här är skrivet som en reportagebok. Hur kommer det sig att du valde det greppet? Eller var ni alla tre med på det greppet? Eller hur, ja, har du några tankar kring det?
Nej, alltså fotograferna har ju kört varsitt race lite grann. Så vi har bara gjort det vi har velat.
För bilderna är liksom mellan textsjoken kan man säga. Bilderna är inte kopplade till texten.
Nej, nej precis. De har berättat sin historia. Och sen så hänger den ju ihop såklart, men inte övertydligt. Men ja, alltså man hade ju kunnat också välja mer en ren faktabok, men då tänker jag att det hade varit svårare att blåsa liv i den och verkligen att många skulle orka hänga med. Så alltså jag är ju journalist från början och det är det jag tycker är roligt, att åka runt och se saker. Så att det föll sig väl naturligt på något sätt.
För mig, jag gillar den typen av texter väldigt mycket. Jag har läst Sjätte massutdöendet av Elisabeth Colbert. som jag tyckte var jättebra. Jag kände att jag blev så indragen och engagerad just för att jag kände författarens ögon på olika platser i världen. Och att jag fick vara med liksom och känna där utdöendet verkligen liksom hände. Men så vet jag andra som har sagt, men det där är ju bara olika reportage som är hoplagda. Men jag kan inte tycka det är något dåligt.
Nej, men de är ju också hoplagda med en tanke på något sätt, att de tillsammans berättar en historia, tänker jag.
Men du hade inga funderingar på att lägga in längre faktabitar eller så? Jag är bara rent nyfiken. Det är liksom ingen kritik åt något håll egentligen. Eller jag gillar ju reportageboken helt enkelt som form. Men man kan ju tänka sig andra sätt också.
Absolut. Jag tror kanske att Naturskyddsföreningens sakkunniga hade önskat sig ännu mer fakta. Så, men
de fick en liten del i slutet.
Ja, precis. Ja. Men jag vet inte riktigt. Jag tänker att det viktigaste är att folk orkar hänga med till slutet. Och jag hade nog inte riktigt kunnat göra det på något annat sätt. Men jag hade ju, alltså apropå det här att lägga in sig själv mer, så är ju det normala som journalist att man försöker hålla sig undan så mycket som möjligt. Så det var väl min utgångspunkt. Men sen så gick det inte på några ställen, och sen så var det redaktören som tyckte att jag skulle köra mer mitt eget tilltal. Så jag liksom efter ett tag la in lite mer.
Jag tror i bokliga sammanhang så de redaktörerna gillar det mer. Kanske tidskriftsredaktörer inte riktigt lika glada i det. Det mer journalistiska anses väl vara att man mer ska vara mera objektiv. Jag vet, Erik säger, Hansson här på Natursidan säger ibland till mig när han tycker jag går över gränsen. Jag tänkte vi skulle gå in på en liten annan tråd.
Mm.
Ja. Svart stork.
Ja.
Jag har ju nämligen en liten bok med mig här. Bara för att släpa på den. Måste jag spela in den lite. Odinsvalans marker. Jag tänker lite att den svarta storken är ganska bortglömd i Sverige. Håller du med om det?
Ja, alltså det är ju som du säger att varje generation växer upp med sin natur och tänker att det är den ursprungliga, och sen kan man komma ihåg sin barndoms natur och referera till den. Det är det här shifting baseline syndrom. Och nu är det ju få som har vuxit upp med svart stork. Eller ja, ingen kan man väl säga. Även om några få har sett den i Sverige. Men ja, men därför känns det ju viktigt att komma ihåg att den fanns här och skulle kunna komma tillbaka.
Och du har till och med letat efter den sista platsen där svart stork häckade i Sverige, vad vi vet.
Mm. Jag gick ju in för det, även om jag inte riktigt hittade fram. Men jag irrade omkring vid Hjärtasjön i Närke, i Erik Rosenbergs hemmamarker där han senast såg den.
Jag tycker det var väldigt roligt att du verkligen försökte. För jag hade ingen aning om att det var i de trakterna. Man har ju hört ibland lite rykten om Småland och sådär.
Mm. Ja, Småland där har ju utsetts till framtiden. Alltså, det var ju några forskare som gjorde en analys av var vi har störst potential att få tillbaka svart stork. Och då hamnar man ju i Jönköping.
Hur kommer det sig då? Att det är Jönköpings län då, eller den delen av Småland?
Alltså man behöver ju marker med mycket våtmarker och ganska ostörda skogsområden runt om med hyfsat mycket äldre träd. Så jag antar att det är det de har utgått från. Ja, de behöver ju mycket mat förstås.
Och det hittar de i våtmarker?
Ja, och de behöver någonstans att bo. Och det hittar de i gamla träd, och de är ganska folkskygga.
De är inte som de vita storkarna?
Nej, de vill inte bo på skorstenar. Men jag var ju också och besökte den vita storkens sista häckplats innan de återkom.
Det var på 50-talet någon gång den vita storken försvann?
Alltså det var ju nästan samtidigt.
Det var nästan samtidigt? Mm. Okej, sorry.
Så det var ju liksom som att storkarna bara gav upp om Sverige ungefär samtidigt. När det nådde en tillräckligt hög uttorkningsgrad. Och de inte hittade nog med grodor och annat. Men de vita sorkarna har ju kommit tillbaka med insatser från starka ideella insatser. Men de svarta storkarna hoppas vi väl båda att få uppleva deras comeback någon gång.
Just det, för det finns väl rätt bra med svart stork i Baltikum, gör inte det? I alla fall gjorde det det tills för inte så länge sedan.
Mm. Jo, jag har varit och sett dem i Polen också. Och de gör ju små besök även här. Stod en i Skåne nu på försommaren. Så att de kanske är ute och rekar. Men det känns ju som att det är en väldigt karismatisk art. Alltså, bara namnet Odinsvala gör ju att man liksom längtar efter den svarta storken på något sätt.
Eller hur? Kan du inte berätta varför det namnet, det beskriver du i boken?
Ja. Alltså, den vita storken hade ju uppgiften att komma med småbarn. Det var väl asatron. Och den svarta storken förknippades då på grund av sin färg med dödsriket och ansågs ta med folk dit. Ja, så det var väl dens uppgift då bland asagudarna. Den vita storken har ju hängt med bättre liksom. Den passade in i den amerikanska drömmen. Eller den kan man ju liksom känna igen i en massa barnböcker. Men Odinsvalan förknippar ju så mycket med den gamla nordiska mytologin. Så den blev liksom inte accepterad efter kristnandet.
Just det, jag väntar fortfarande på några dödsmetallband som ska ha en svart stork på skivomslaget. Mm. det känns som att det finns en sån dödsromantik som inte är exploaterad än i Skandinavien. Och, ja, men jag fastnar nästan lite i hjärnan, för vi pratar lite om Jönköpings län och du skriver ju om den här mossen i Grimsås också. Där en torvbrytning ska börja. Jag vet inte hur statusen är på den mossen nu, vet du det?
Den här ligger ju inte så långt ifrån mina svärföräldrar och vad var det de sa senast? Jag tror inte att det är finns någon lösning där än. Eller alltså, jag tror torvbrytningen pågår nu.
Och den torvbrytningen, det är ju inte en utdikning av en våtmark. Kan du inte berätta vad som är den stora, vad som är den ekonomiska motorn bakom den torvbrytningen?
Ja, alltså nu för tiden eldar man ju inte särskilt mycket torv. Eftersom det räknas ju till fossila bränslen och det känns ju inte som framtiden riktigt. Men däremot så används det väldigt mycket som odlingsmaterial. Så att till exempel om man köper säckar med jord på trädgårdsaffär, då är det ju ganska ofta torv helt enkelt. Så att då, det är ju lite sorgligt då att det är liksom folk som vill göra något bra och odla sin egen mat som då ofta ovetandes, antar jag, gör det i ett fossilt material. Och när man, det där bränns ju upp lite långsamt, alltså precis som röven ligger där och läcker koldioxid, så år från år så bryts ju torven ner. Och
det är det organiska materialet som bryts ner av mikroorganismer.
Ja,
och så blir
när
det
luften kommer åt det. För att ligger det fångat i en naturlig mosse, då är det ju under vatten och ligger syrefritt, eller lagren där nere blir syrefria och ingenting bryts ner, så det blir som gigantiska kollager. Just sånt som man drömmer om att skapa med liksom att kunna lagra koldioxid i bergrum. Det finns ju redan perfekta sådana lösningar om vi inte förstör dem.
Visst är det så. Den perfekta carbon storage and capture. Visst heter det så?
Ja, visst.
När det handlar om industrier liksom.
CCS-teknik.
Ja. Vitmossa. The original.
Än bäst.
Ja. Men varför pratar man inte om det? Det fattar inte jag. Alltså, så att man bryter alltså torv från det som vore det bästa för att fånga in koldioxid. Och sen säljer man det till folk som vill försöka rädda världen genom att odla sina egna grönsaker.
Mm.
Det är lite taskigt.
Jo, helt klart.
Mm.
De här tekniska lösningarna för att lagra koldioxid, de kommer ju ingen vart. Det är ju fortfarande ingen som gör det på ett storskaligt sätt. Så att det vi har är ju liksom skogarna och myrarna. Och det gäller ju att vi värnar dem om vi ska kunna klara koldioxidmålen.
Precis, och jag vet att Torbjörn Ebenhardt brukar säga att det bästa man kan göra för klimatet, det är att gynna biologisk mångfald. Och i våtmarker så passar väl de två väldigt fint, gör de inte det?
Absolut. Nej, men det blir något väldigt groteskt när man står på Grimsåsmosse då till exempel. Där kommunens sista häckande par av storspov har funnits. Och så ska den bara skalas bort av maskiner och bli... Alltså det blir ju så brutalt. Även om man är vana vid kalhyggen och ganska brutala former av hantering av naturen, så är ju det här många steg längre. Det är ju liksom att man bara skalar av det till någon slags tomrum som blir efter. Och det där pågår ju fortfarande. Det känns på något sätt lite som från en annan tid. Men Neova, då, det företaget som jobbar där, de har ju fått ny fart i Sverige eftersom Finland försöker dra ner på sin torvbrytning. Och nyligen så fick jag mejl från en vän i Skåne som försöker stoppa en torvtäkt där, men där fick lokalsamhället avslag bara i förra veckan. Så att det är ju liksom pågående, och det som blir så absurt är ju också att till exempel i Grimsås, det är inte så att det skapar några lokala jobb och att någon på platsen är för det, utan alla där är ju emot, och det står dessutom emot den lokala största arbetsgivaren som är en kabeltillverkare som absolut inte vill ha en torvtäkt intill för att det förstör deras verksamhet, för att de kommer få damm i sina produkter. Så att för mig är det ett mysterium att de kan få tillstånd.
Precis, och i Storbritannien har det ju länge varit mycket mera diskussion kring det här med torv i jord, och man tar fram alternativa sätt att göra det. Och det har ju också börjat komma i Sverige, där man till exempel använder hö från ängar när man inte har någon avsättning för det till djurfoder, så kan man kompostera det och göra jord. Det gör de bland annat vid Berthåga kyrkogård i Uppsala. Sådana där möjligheter finns ju. Det finns ju till och med då där man slår våtmarker som det är svårt att göra sig av med det organiska materialet, men man borde kunna kompostera det och använda det som jord.
Det fina med torven är ju att den är rätt näringsfattig, så att man behöver, om man ska få precis det till nya plantor som man ska sätta på våren, då vill man ha något väldigt näringsfattigt. Så att en av mina grannar som är trädgårdsexpert, han har hållit på och experimenterat med massa olika blandningar. Men det enklaste är ju helt enkelt att kompostera sina löv på hösten. Det blir också en väldigt näringsfattig blandning.
Precis, och det brukar ta några år, va? 2-3 år.
Yeah.
Så man får tänka lite framåt.
Yeah.
Men då kan man odla med gott samvete. Och sen, då blir det såjord, liksom, eller hur? Så
precis.
Den blir extremt näringsfattig. Och ska man använda den som vanlig odlingsjord, så får man gödsla upp den på något sätt.
Ja, men så det är ju den som är lite pyssel att ersätta. Men i övrigt behöver vi ju verkligen inte torv. Alltså, vi har ju vanlig jord, vi kan ju ha en kompost eller köpa annan jord.
Men du, vad ska du göra nu framåt då? Du har något projekt framöver, eller?
Ja, just nu jobbar jag ganska mycket åt Forskning och framsteg som biologiredaktör, så det tar mycket tid. Men jag ska sätta igång och skriva om havet också.
Det, det är djupt. Det är en stor... Det är stort.
Jo.
Ja, om man ser till planeten jorden så är det mycket mer hav än våtmarker.
Jo, så är det. Jag breddar mig lite.
Ja, ja men vad spännande. Det ser vi verkligen, verkligen fram emot. Jag måste tacka så jättemycket för boken, för jag tyckte det var jätteroligt att läsa. Som sagt så gillar jag reportageformen och jag tycker för mig, alltså det engagerar mig väldigt mycket. Och sen är det också spännande hur boken liksom, den liksom böljar lite fram och tillbaka i hur pass liksom grönbiologiskt kontra klimat det är och beroende på vilka personer det är, och det går ju också från strömmande vattendrag. Jag tyckte det var en jättefin metafor det här med gröna backar och svarta backar beroende på om det är ett rensat vattendrag eller om stenarna ligger kvar på sina platser. Där fattade jag. Nej, men så att det var väldigt roligt.
Mm. Ja, men jag kanske också tänker lite på min mamma. Hon står liksom inte ut och läser rena, alltså om det blir för mycket fakta. Hon är lite mer av en vanlig kulturtant. Så jag har alltid henne i bakhuvudet som läsare. På något sätt.
Jag tror att det är alltid bra. Jag har också min mamma ofta i bakhuvudet. Och jag tror att jag är mer lik min mamma när jag själv läser än min pappa. Som han, är mera, han vill ha faktan. Rätt på, bara gärna i tabellform, men jag och mamma, vi ville ha den här läsglädjen också, tror jag.
Mm.
Och den har du gett, tycker jag, så det var jätteroligt.
Vad kul, min pappa älskar allt som går in i Excel.
Inte alla papper, men min också. Mm. Ja, men vad roligt, vi ska också kanske slutligen säga någonting om vart vi sitter någonstans. Det tycker jag är lite roligt, kan inte du säga det?
Ja, vi är ju i Natursidans högkvarter i Hammarbyhöjden.
Björkhagen.
Björkhagen, mm. Det är svart det.
Det är här där vi är.
Ja, omgivna av abnormt mycket naturböcker hemma hos Erik Hansson.
Precis, och vi har Nackareservatet precis utanför. Och så har vi fått lite hjälp av Rasmus från Avantgardet om vart vi ska sitta i rummet så att ljudet ska bli bra.
Mm.
Så tack Erik, tack Rasmus, tack Helena och tack Anna.
Ja, tack så mycket för att jag fick vara med.
Ljudet av Storspov är inspelad av Jan Edenius. Filen heter XC8305. 00 och har en Creative Commons-licens. Jag hämtat ljudet från Senocanto. Naturpodden produceras av mig, Emil V. Nilsson, och den bygger på frivilliga bidrag. Gingen är gjord av Daniel Schrere och Bo Söderström har spelat in skaterna. Omslagsbilden är tagen av Torbjörn Svenelius. Länkar, bilder och allmän information om Naturpodden hittar du på natursidan.se.